kantas av sex. Många kan kanske känna igen sig i att sex finns med i tankarna, nästan dagligen i form av fantasier, minnen, sånt som ger glädje och kanske även sånt som ger sorg. Men till skillnad från andra så pratar jag även sex i stort sett varje arbetsdag med kollegor, patienter och chefer. Jag till och med forskar om sex. Varför kan en undra, hur fick jag det här intresset? Egentligen vet jag inte, men jag tror, eller åtminstone inbillar mig att jag är rätt så bra på det. Alltså på att prata om sex. Jag heter Lisa Lindgren, socionom, klinisk doktorand och sexolog. Och det här är mitt sommarprat. Det var 2013. Jag var klar socionom och arbetade som kurator på en grundskola i Uppsala kommun. I högstadiekorridorerna gick snacket om årets upplaga av Paradise Hotel. En för mig relativt okänd, eller snarare ökänd, dokusåpa. Deltagaren Jeppe hade i gårdagens program haft sex framför kameran med deltagare Pau. Och slutsatsen hos ungdomarna var solklar. Jeppe var kung, medan Pau, kvinnan i fråga, tilldelades andra, betydligt mindre smickrande epitet. Jag gjorde ett trevande försök att till någon grad tillrättavisa ungdomarna för ovårdat språk, samtidigt som jag försökte ge en mer nyanserad bild av det som ungdomarna precis beskrivit. Men vem var jag att lyssna på? Jag var lika obildad som alla andra vuxna, och det gick ju inte att argumentera emot, eftersom jag uppenbarligen inte sett programmet själv. Jag brukar försöka lämna arbetet där arbetet är hemma, men just den här eftermiddagen gick jag hem för att fortbilda mig. Under kvällen och kommande helg streamade jag alla avsnitt av Paradise Hotel. Jag blev nog lika förskräckt som förundrad. Och med råg i ryggen, nybildad och redo, kunde jag framöver faktiskt, på ett mycket mer trovärdigt sätt, prata om normer, värderingar och sex med ungdomarna. Det ena ledde till det andra och 2 år senare kunde ni hitta mig i liggvagnen på nattåget ner till Malmö för att som höggravid i månad 8 påbörja min 4 år långa masterutbildning. Och sommaren 2019 kunde jag äntligen titulera mig Master of Sex. Så varför inte göra det mest sexiga området till kanske för många det mest osexiga? Nämligen börja forska på det. Och för att öka mina chanser till en doktorsexamen valde jag att lämna en lång och trogen tjänst inom kommunen för att ta mina första stapplande steg in i korridorerna på Akademiska sjukhuset. Min placering som kurator blev först på reproduktionscentrum där jag mötte ofrivilligt barnlösa personer, både ensamstående och par, för utredning för eventuell donation av ägg och spermier. Den här kliniska delen kombinerade jag med familjeplaneringen, där jag istället mötte ambivalenta patienter med en oplanerad graviditet, som många gånger brottades med valet mellan en abort och en relativt oförutsägbar framtid ifall de valde att fortsätta graviditeten. Parallellt med att jag skolades in i min nya roll som sjukhuskurator så försökte jag även navigera i hur hitta utrymme för vidare studier och forskning. Påhejad av kollegor och chefer började jag med det obekväma nätverkandet. Jag skickade mejl och stoppade folk i korridoren som jag fått veta är aktiva inom akademin. Och rätt vad det var så snubblade jag på Alkistis Kalkido, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet. Vi tog en kaffe och pratade projekt. Stavros Iliadis, överläkare och docent, föreslog som huvudhandledare och efter att jag fått min första ansökan om forskningsmedel beviljad tog det inte många månader tills jag var registrerad doktorand vid Uppsala universitet. Vilken lycka! Inte bara hade jag på något sätt lyckats bli registrerad. Jag skulle även få forska på det ämne som jag brinner mest för, sexuell hälsa. Vi vet att ofrivillig barnlöshet kan vara enormt fysiskt och psykiskt påfrestande. Och av just den anledningen hade jag i min roll som kurator på Reproduktionscentrum inte bara utredningar utan även stödjande samtal med män och kvinnor som av olika skäl behövde extra stöd under utredning och behandling. Men att prata om sexualitet var ingenting som nämnts i arbetsintervjun inför att jag sökte tjänsten. Och inte heller någonting som uttryckligen fanns med i min arbetsbeskrivning. Men det blev allt tydligare för mig att patienterna som kom i stödjande samtal inte bara hade behov av att prata om den emotionella belastning som ofrivillig barnlöshet kan innebära, utan även hur deras sexualitet på olika sätt påverkats. Även studier visar att par som lider av ofrivillig barnlöshet drabbas i högre utsträckning än andra par av just sexuella svårigheter, såsom lustproblematik och erektionssvårigheter. De tidigare studierna, främst kvantitativa med fokus på sexuell dysfunktion och min kliniska erfarenhet, la grunden för den studie som jag nu i talande stund håller på att färdigställa. Drygt 1,5 år har gått sedan jag blev registrerad doktorand och jag har genomfört 18 kvalitativa intervjuer med patienter som sökt utredning och behandling för ofrivillig barnlöshet på Reproduktionscentrum. De har under intervjun fått berätta om tiden innan och under de år de försökt på egen hand att skaffa barn och om och hur kliniken gett utrymme för sexualitet i samband med utredningen av infertilitet. Min förhoppning är att resultatet kommer användas för att bland annat stärka omhändertagandet av patienter och ge bättre möjligheter för att öppna upp samtal kring sexualitet. Handledd av Helena Volksten, barnmorska och docent, sitter jag just nu med resultatet av de transkriberade intervjuerna. Och jag slås varje dag jag gör här hur öppenhjärtligt deltagarna väljer att dela med sig till mig om sina sexuella erfarenheter. Både sånt som fungerat bra, men även sånt som under åren har varit tungt, ledsamt och frustrerande. Det var under dessa intervjuer som jag på allvar för första gången frågade rakt på sak om någons sexuella erfarenheter. Och det var nervöst. Hur ska jag uttrycka mig? Vad kommer de att svara? När har jag passerat gränsen för vad som är passande? Tänk om jag gör någon obekväm? Massa frågor som rullade i mitt huvud. I samband med min registrering som klinisk doktorand fick jag dessutom kliva på 2 nya uppdrag på sjukhuset. Nämligen som kurator i endometrios och bäckenbottenteamet. Till min lycka blev sexualitet fokus även i den här rollen. Samlagssmärtor, prestationskrav, relationella svårigheter och gränssättningar blev allt mer vardag för mig och i mina samtal. Och även i den här rollen brottades jag med tanken, vad är egentligen passande att fråga? Men under året som har passerat, med alla intervjuer och samtal med patienter som jag har genomfört, har jag till slut lärt mig följande. Att fråga någon om deras sexliv är ungefär lika obekvämt som att fråga om suicid eller om ett barn far illa i sitt hem. Det är jobbigt ungefär de 20 första gångerna, men sen blir det faktiskt lättare. Om än fortfarande ibland trevande och jag vet inte alltid vad jag ska göra med svaret. Sex är någonting som alla människor på olika sätt behöver förhålla sig till. Antingen genom att ha det, vilja ha det, att vilja ha men inte få, eller att aktivt avstå. Med sig själv eller tillsammans med någon eller några andra. Pratar du sex på ditt jobb? Min upplevelse själv är att det sällan är huvudfokus inom sjukvården. Och det kan jag på sätt och vis förstå. När det många gånger handlar om kroniska sjukdomar och lidande. Om liv och död. Men jag upplever också att om någon som jag själv visar att sex är en del av människors liv och för många även en viktig del av personers välmående så dyker det upp sexologiska frågeställningar lite här och där. Under året bytte jag arbetsplats och sitter numera på ingång 17, kuratorsmottagningen. Där möter jag unga patienter vars sexualitet påverkas av de gynekologiska smärttillstånd som drabbat dem. Och i och med att jag fick sitta med övriga kuratorer på sjukhuset kom sex upp på bordet som ett ämne som flera kuratorskollegor träffade på i sin roll och i mötet med patienter. Egentligen oavsett bakomliggande sjukdom eller olycka. Men är sex verkligen viktigt för patienterna som vi möter? Ja, det är ju en bra fråga. Men för bara några månader sedan satt jag med en patient i ett samtal om mående efter en förlossning. Förlossningen hade gått bra, men följderna blev smärta och en känsla av att vara trång i slidan. Det kändes inte alls som innan förlossningen och det fanns en stor rädsla för patienten att närma sig sex med sin partner. Smärta och även nyfödda bebisar är sällan jättegynnsamt för den sexuella lusten. Så förutom dessa fysiska hinder så upplevde patienten inte någon typ av lust i sex. Den hade försvunnit någonstans mellan smärta och blöjbyten. När vi sedan hade varit uppföljande samtal berättade patienten att hon hade upptäckt någonting hos sig själv. Hon berättade att det var i samband med att hon var hemma själv med en ljudbok i öronen. Det hettade till mellan karaktärerna i boken och någonting hade tänts till inom henne. Och med ljudboken i örat onanerade hon sig till en orgasm för första gången på över 1,5 år. Jag blir sällan blödig, men nu fick till och med jag en tår i ögat av lycka för patientens skull. Patienten kände dock viss skuld över att onanera när hon visste att hennes partner längtade väldigt mycket efter sex tillsammans med henne. Vi kunde dock resonera oss fram till att det här var en del av rehabiliteringen och att det var ett sätt, och kanske det enda, att komma närmare ett samliv med hennes partner. Innan vi avslutade samtalet den gången berättade hon om hur viktigt det var för henne att ha det här utrymmet. Ett tryggt och säkert utrymme att få prata om sex. Och givetvis har patienten i fråga samtyckt till att jag delar vårt samtal med er idag. Och studier har visat att patienter, oavsett orsak till att de är patienter, uppskattar och vill ha frågor om sex. Och att oron som professionella kan uppleva när det handlar om att ta upp frågan i samtal är en oro som endast ägs av den professionella. Patienter blir sällan förnärmade eller obekväma. Oftast är det bara skönt att någon vågar fråga, lyssna och normalisera. Under en utbildning i klinisk sexualmedicin anordnad av Axel Brattberg och Malin Svartling, läkare på rehabmedicinska mottagningen, fick vi deltagare träna på att ställa frågor kring sex i samtal med patienter. Och ett sätt att närma sig frågan om sex när den träffar patienter som kan kännas både bekvämt för dig själv som professionell och som möjliggör för patienten själv att bestämma hur hen vill svara är att ställa frågan på följande sätt. Många som går igenom det som du går igenom upplever att det påverkar deras sexualitet. Hur är det för dig? Det går att göra frågan än mer specifik utifrån det som patienten befinner sig i. Exempelvis, många som har diabetes, går igenom en cancerbehandling, lider av ofrivillig barnlöshet, upplever att det påverkar deras sexualitet. Hur är det för dig? Jag tänker att oavsett patientgrupp kan vi professionella bli bättre på att prata om fråga om sex med våra patienter. Och varför lägga fokus på det? Jo, för att lika mycket som sex kan skapa oro, osäkerhet, rädslor, smärta och skam, så kan sex vara en källa till läkning. Att skapa närhet, relationer och trygghet. Att för en stund byta smärta och sorg mot njutning och endorfiner. Att bara få vara sig själv för en stund, utan vare sig filter eller retuschering. Njutningen är gratis, har ingen åldersgräns och du kan göra det själv eller med andra i samtycke. Det är ett sätt att bara vara här och nu. Det är 10 år sedan jag gick i skolkorridorerna som nyutexad socionom. Jag kan räkna ut att den generationens högstadieungdomar som jag mötte då, idag är den generationen som jag möter i samtalsrummet på kuratorsmottagningen, som på olika sätt behöver förhålla sig till smärta i samband med sex. Tänk om jag för 10 år sedan hade kunnat få ha den erfarenheten som jag har idag av vad normer kring manligt, kvinnligt, penetration, kåthet och tvåsamhet kan ställa till det för unga människor. En omöjlig önskan, jag vet. Men kanske så har mitt sommarprat idag väckt tanken hos er som lyssnar att sexualitet är en viktig förutsättning för människors välbefinnande. Och att det i sig ger ringa på vattnet som sakta men säkert sipprar ner i korridorerna på en och annan grundskola i Uppsala kommun. Jag heter Lisa Lindgren, socionom, klinisk doktorand och sexolog. Och det här var mitt sommarprat. Jag önskar er alla en fin sommar, ligg lugnt och ta hand om varandra. Puss och kram. Mm.